Podplay.
Ja, men äntligen har det blivit dags att säga varmt välkomna till ett nytt avsnitt av NHL Puls. Just här och nu så inleder vi säsong 2 av den här delen av podden som fokuserar enbart på världens bästa hockeyliga. Och det är jag tillsammans med Jonathan Lindqvist som rattar detta. Och det känns ju kul att vi nu ska göra det en gång i veckan under hela 22-23 säsongen.
Mm. Kommer du ha samma tryck i introt? För då sitter du och mumlar hela morgonen som
Jo, men du, det är två olika skepnader. När man umgås privat och när man väl sätter igång rec-knappen.
Ja,
då
verkligen.
Blir man ju någon annan helt klart. Ja. Så det ni hör nu, lyssnare, det är ju inte den riktiga Adam Johansson eller Jonathan Lindqvist. Mm. Utan vi är ju helt andra personer när man träffar oss utanför, eller hur?
Jag tänkte säga, det är lite skits alltså. Men sen så här, får man säga det nu? Var går gränsen? Det får man inte, va?
Nej, och enligt min sambo så är psykolog så kan man inte använda sig av schizo när man ska prata om två olika personligheter.
Uh-huh.
För det är felaktigt. Men det behöver vi inte ta.
Då är du lite Dr. Jekyll Mr. Hyde då? Det kan man säga.
Ja, det skulle man kunna säga faktiskt. Mm. Men,
då blir lite folkbildande här också.
Ja. Jag börjar inleda podden så här.
Vet du vad det där var?
Börja inleda.
Exakt.
Mm, jag märkte det. Ja. Kanske jag får mig lite för hypad för det här programmet som vi ska göra nu.
Men så att vi droppar mycket trivia kunskaper.
Vad har du spenderat mest tid på under sommaren 2022? Under de här två månaderna som vi har inte varit ifrån varandra, men poddmässigt så har vi inte gjort NHL Puls sedan början av juli var det.
Ja, nej, men jag hade ju ett löfte till mig själv att inte lämna kommungränsen, alltså Örnsköldsviks kommun, på hela juli månad. Och jag lyckades nästan. Jag avvek för ett bröllop i Umeå, vilket är en timme från Örnsköldsvik, för de som inte vet det. Grattis Håga, min kusin.
Snyggt.
Ja.
Shout out.
Men jag känner ändå att det är okej.
Okay. Annars... Hur gick det med vår gymutmaning då? Som vi liksom började skissa på i juli, som skulle gälla för hela juli.
Ja, nej. Den gick sådär. Mycket spikeball, det är ju nya.
Ja.
Du såg inte mig när jag gjorde Champions Hockey League...
Jag ber om ursäkt för det. Jag tänkte att kolla CHL i augusti.
Det var otroligt dåligt av dig. Nej, men det var ju någon... Niklas Lundgren.
Den gamla Brynäs och Västeråsbacken.
Exakt. Gjorde en dykande räddning. Alltså när puck som studsade mot mållinjen. Då drog jag... Det var en volleybollräddning eller en spikeballräddning. Gjorde för de av er som lite längre fram i rekreationssporten.
Tidigt på morgonen nu, 10.33 för oss på måndag.
Exakt.
Okej, så du använder dig av spikeball-termer i en hockeysänd. Det gillar man. Jag som är spikeball-frälst, precis som du, kan ju säga det att det är ju just nu i alla fall aktivitetsranking, på vår aktivitetsranking, så är den absolut högst upp. Så är det någon lyssnare här som känner så här att ja, men varför skulle inte jag kunna svänga förbi Örnsköldsvik och spela lite spikeball? Alltså mer än gärna. Vi vill ju, alltså så ofta det bara går att spela spikeball.
Och slår man oss så får man en Subway marker.
Ja, men då avslutar vi precis den nya träffen på Subway och så bjuder vi.
Då avslutar vi programmet där, tror jag. Så jag fått ut
det, det är ingen som kommer vinna över oss med spike. Nog om det. Vi tittar på säsongen 22-23 här. Men jag tycker att vi först och främst riktar in oss mot backspegeln för 21-22 säsongen som var så fantastisk. Alltså om man tittar till målsnittet och alltså alla storstjärnor och affischnamn i ligan. Det är väl enligt många den bästa säsongen sedan tidigt 90-tal. Och sen hade ju slutspelet också som var grädden på moset. Har man därför lite för högt ställda förväntningar inför 22-23 enligt dig?
Ja, alltså högt ställda. Jag tror ju att ligan är inne i en ny era nu med där den här offensiva vågen, alltså där hockeyn är offensivare. Bara för att lagen är konstruerade annorlunda och sånt där. Och det är liksom, det finns bättre spelare rakt igenom laguppställningen. Stjärnorna är bättre. Reglerna anpassas efter dem. Så ja, jag tror att vi kommer att se, om man då pratar om den offensiva produktionen, så tror jag att vi kommer att se kanske inte exakt samma sak, men något snarlikt.
Så den här säsongen som gick, det var inte ett undantag, utan det var liksom en fortsatt trend eller ett yttre steg.
Ja, men om vi tänker det här som ett diagram.
Mm.
Så kan
matematiken kommer fram.
Exakt. Ja, men då går ju kurvor på såna jävla, de går ju liksom över 10 års span kan man se höga toppar och dalar.
Sån här jävla kurvor. Exakt. Det var inte de mattlektionerna direkt.
Men de hackar ju lite sådär upp och ner. Så det, jag ser inte att det kommer vara exakt lika många mål, exakt lika många 100 poäng spelare, vad man nu vill. Men tror ändå att offensivt så kommer det. Och sen handlar det ju om rivaliteter och sådana saker. Och där, alltså det är svårt att säga. Det är väl det som är X-faktorn liksom. Som man aldrig vet. Man vet inte vilka lag som kommer bli rivaliteter. Vilka slutspelserier som kommer bli tajta och så.
Jag ska säga så här till alla lyssnare också. Har ni förslag på hur ni tycker att NHL Puls ska se ut under 22-23 säsonger, eller om ni bara har några inspel kring vad vi säger i det här programmet, då kan ni höra av er till adam.johansson@expressen.se eller på Twitter eller Instagram. Vi har ju ett Twitterkonto nu sedan några månader tillbaka.
Alltså,
ja, det visste inte.
Jag har oare på Twitter sedan juni.
Så ni kan höra av er där. Nu ska vi berätta lite om upplägget här. För vi kommer göra 3 inför avsnitt. Det kommer vara en genomgång av samtliga divisioner. Vi kommer börja med väst idag, ta Pacific och Central. Sedan kommer vi i nästa episod att fokusera på östsidan med Metropolitan och Atlantic. Och sen har vi vårt vad-avsnitt, om man ska kalla det så. När vi har 10 bett där du och jag ställs mot varandra, men även mot lyssnarna. Vi gjorde det här i fjol och vi kände att ja, men det var så pass kul så att vi gör ett renodlat avsnitt den här gången.
Mm.
Inget vill tänka på det.
Nej, men det var en bra sammanfattning.
Ja, okay.
Jag vet inte.
Jag tänkte att du skulle liksom fortsätta ytterligare där, kanske prata om det kommande upplägget där, men då tar jag det. För vi ska ta 16 lag var, är tanken. 4 i varje division. Och vi kommer att ha några rubriker. Ni som har lyssnat på SHL och Hockeyallsvenska inför avsnitten kommer känna igen er ganska mycket här. Det är helt enkelt så att vi ska utse en MVP. Vi ska utse en spelare i varje lag som vi tror kommer bli tradad den här kommande säsongen. Och sen kommer vi att svara på frågan slutspel ja eller nej för det lag vi diskuterar. Det är väl ungefär så det ser ut.
Mm. Ska jag reagera på det också? Ja. Eller? Jag tycker du är väldigt bra på sammanfattningen. Ja. Men jag känner att vi har ju babblat nu mycket. Nu vill folk ha...
Jag tänker att du ser oerhört kortfattad.
Content.
Ja, okej. Okay. Men då kör vi igång helt enkelt. Och jag tycker att vi börjar med Pacific. Och det första laget vi ska kasta oss över, det är Anaheim Ducks, och det är mitt lag, Jonta, eller hur?
Ja.
Och då har jag valt att göra så att jag, förutom den här rubriken jag nämnde tidigare i avsnittet, så har jag satt ut en sak jag gillar med laget och en sak som jag ogillar, och sen ska du få reagera på det.
Mm-hmm.
Och spinna vidare. Och på gilla sidan här då. Så förutom mängden draftval och alla talanger som Pat Verbeek och gänget har skaffat under de senaste åren, så tycker jag att den högersidan bland backar nu efter John Klingbergs intåg ser spännande ut med Jamie Drysdale och Kevin Chattenkirk. Vad känner du?
Ja, alltså det måste man ju säga är en stark lagdel, i alla fall framförallt relativt sett till lagbygget i stort. Men det håller jag med om. Alltså, John får ju en chans att verkligen visa upp sig och ta över ett försvar. Drysdale har gjort det bra. Jag vet inte om han har visat den här liksom stjärnkalibern. Han är valt 6 overall, va? Om jag inte missminner mig.
Mm, exakt.
Och då väljer man en back så högt så har man förhoppning om att det ska bli en Norris kandidat. Jag vet inte om jag har sett det än, men det är ändå spännande för han är ju så ung som man vet aldrig var ska ta vägen.
Han är ju redan nu en topp 4-back för dem, kan man
ja,
säga.
Och Chattenkirk är väl en spelare som idealt spelar i ett tredje backpar. Får lite mjukare 5-5 minuter och är ju väldigt duktig i powerplay. Så att där absolut har de ju någonting.
Där kan man väl tänka sig att det är Klingberg första, Drysdale andra och Chattenkirk som du är inne på i tredje då. Att de kommer ställa upp så.
Så är det. Sen tror jag att Chattenkirk kommer få en hel del PP-minuter.
I andra PP då eller?
Ja,
Klingberg första.
Ja, de kommer ju vilja visa upp Klingberg. Grejen som är intressant här är ju att både Chattenkirk och Klingberg har ju utgående kontrakt. Och det här är ett lag som förmodligen inte kommer gå till slutspel och kanske till och med kunna vara avhängda. Och hur de kommer att tänka där. Alltså, kommer de att vilja exponera dem? Kommer de att vilja... Jag kan ju tänka mig att de är redo att gå vidare från Chattenkirk. Att han kommer att flippas nästan garanterat. Medan jag tror att de är öppna för att förlänga med honom.
Mm-hmm. Det blir intressant med tanke på om jag satt ut på spelen som kommer att tradea under den kommande säsongen här. Någonting som jag inte riktigt gillar med det här lagbygget, det är väl egentligen att titta på forwardsidan. Och kanske framförallt ytterforwards. Det är egentligen bara säga, Troy Terry och Mason McTavish som jag tycker kittlar lite extra kring. Och då får Jakob Silfverberg ursäkta.
Ja, Silfverberg, det har ju varit mycket skador senaste åren. Och han är överträdd. Alltså det han har mycket skador senaste åren och liksom många tuffa minuter på honom. Alltså han har ju spelat, det glömmer man kanske bort, men han har ju spelat i en ren shutdown-kedja i ett lag som har gått ganska långt i slutspel ganska många år i en ganska tuff Pacific Division på den tiden. Det har ju hänt mycket bara på några år där i fysikalitet, men han har slitit. Så jag tror att det är rimligt att förvänta sig att hans kropp kommer att börja säga ifrån lite grann och att man inte kan förvänta sig samma sak av honom. Sedan är han så pass smart att han fortfarande kommer kunna spela en roll i många år i NHL, men kanske inte lika framträdande som han gjort.
Tror att det kan vara ett objekt för trademarknaden här under 22-23? För vi har ju pratat under föregående säsong av NHL Puls att ja, men GMs och ligan, de tittar mer och mer på spelare som har 2 år kvar på sitt avtal. Att det inte bara blir en rental utan att få en ytterligare säsong. Och Jakob Silfverberg har ju faktiskt ett kontrakt som sträcker sig till våren 24.
Det beror ju på 2 saker. Dels vad han gör den här hösten. Jag har faktiskt inte helt koll. Han står på skadlistan nu. Jag vet inte liksom vad hans prognos är.
Han har ju varit på is i alla fall och tränat här.
Så det beror dels på vad han gör, hur attraktiv han är och Anaheims villighet att behålla en del av lönen. Han plockar in på 5,25 i cap hit, men tar de halva och han är nere på 2 och växer liksom, då kan det nog bli intressant.
MVP:n. Jag vet att det snackas väldigt mycket om Trevor Zegras. Nu är han omslagspojke på NHL 23 här också. Men jag kommer inte ifrån att det är John Gibson som kommer att vara MVP återigen för det här bygget.
Absolut. Det är liksom, de går ju bara så långt som han bär honom. Och han är ju X-faktorn. Gibson är ju en målvakt som i sina bästa stunder är en topp 3 målvakt i ligan. Sen har han ju haft svårt att vara det konsekvent. Så att, men jag tycker att det är ett rimligt val. Zegras är också en spelare som man kanske kommer ihåg att än så länge är han inte en stjärna på det sättet. Han är en stjärna på det sättet att han är otroligt spektakulär.
Men mer highlight än effekt kanske?
Ja, alltså det är klart att han får effekt, men han har inte dominerat på det sättet och det är inget konstigt. Jag menar, han är en ung spelare, en ganska liten spelare i ett ganska dåligt lag. Så att det är ju, han har ju alla förutsättningar att bli en riktigt dominant spelare, men ja, Gibson är en dominant spelare.
Blev du förvånad att Gibson faktiskt blev kvar i Dax? Nu gick han ut ganska tidigt och sa att nej, men jag kommer att spela för Anaheim kommande säsong. Men det var ju mycket snack om att men Edmonton tittade på honom, även Toronto, innan de beslutade sig om sina målvaktsposter.
Men jag tror ändå man känner här, om man kollar på Gibsons avtal, han har 3 år till efter den här säsongen till 6-4. Det är en ganska bra peng för en första målvakt. Han är 29. Målvakter brukar kunna hålla hyfsat några år efter 30 också, så länge de får vara skadefria. Alltså släpper de honom så hittar de inte en bättre målvakt för samma peng. Och de har nog förhoppningen att redan nu börja vända på det här. Och om inte i år så nästa år tänker sig vara ett slutspelslag. Och det där är den andra delen av ekvationen, att det är ju svårt att få mycket för målvakter. Alltså generellt sett är målvakter sällan, du får sällan i utbyte i en trade vad de är värda i prestation på isen. Så att jag tror inte att det fanns något bud som var rimligt för det.
Spelaren då, som kommer att bli tradad? Jo, du pratade om Kevin Shattenkirk och kanske att han borde ha stått med här. Men jag kommer inte ifrån att John Klingberg, alltså med det där ettårsavtalet värt 7 miljoner dollar, att han kommer att byta klubb innan deadline. För att är det en som jag var inne på, de har mycket talanger, draftval. Jag tror inte de kommer att gå till slutspel, nog i händelsen förväg här i podden, men att de då tittar över marknaderna och att det finns lag där ute som vill stärka upp sin högersida, kanske hitta ett alternativ för PP2. Att man då tar in Klingberg, skriver ett längre avtal också som han vill. Att det blir en Hampus Lindholm-situation om man ska uttrycka det så. När han trädde sig till Boston och sen skriver ett längre avtal.
Ja, det är inte ett orimligt scenario. Det är bara att om jag kollar på de här 2 spelarna som du pratar om, Shattenkirk, då tror jag att det är givet. Det, liksom, han är 33. Ingen spelare man kanske bygger runt långsiktigt. Men John kan känna så här. Jag tror att jag tror att John kommer imponera på dagsledningen med sin personlighet. De vet vad han är för spelare, men de känner inte honom som person så bra. Jag tror att de kommer bli förvånade av vad han tillfört i ett omklädningsrum, både liksom som en bra lagkompis, men också med sin inställning och seriositet. Och jag tror absolut att, eller tror, för mig är det ett högst sannolikt scenario att de känner att nej, förr eller senare måste vi börja behålla spelare. Det här är en kille som vi vill ha som en ledarfigur i det här laget när vi nu börjar satsa mot slutspel. För det är samma grej där, att ja, du måste, det är bra med draft och allt det där, men förr eller senare måste du börja gå för det. Och man ska också komma att Anaheim är ett lag i en ganska svag marknad. De kan inte låta en ombyggnation ta lika lång tid som ett Buffalo eller ett Toronto eller ett Montreal kan göra, där hockeyn är rotad.
Så här då, tror du att det var John Klingbergs läge som ville ha det ettårskontraktet för att de vill se hur säsongen artar sig och att det kanske finns andra alternativ där vid deadline? Och Anaheim kanske egentligen ville skriva ett längre avtal då med honom.
Jag tror att det här, i det här...
Han ville ha max, det ska vi säga.
Mm. I det här skedet tror jag det här var rimligt för alla inblandade. Han får en chans att visa upp sig i en annan klubb. Det har ju varit väldigt mycket spekulationer, eller spekulationer, det är ju alltså... Rick Bowness coachingstil i Dallas var ju väldigt defensiv. Och John har ju inte liksom spelat sin bästa hockey under honom. Jag tror att det finns en rimlighet för Johns läger att ta ett år och liksom få en chans att visa upp sin annan klubb. Jag tror att det finns en rimlighet i dem, för Anaheim eller andra klubbar, att se vad, okay, men vad är han? Är han den spelare han var innan Bowness? Och är det här ett, liksom någonting kopplat till coachingstilen? Eller är det att han har åldrats och tappat? Men som sagt, jag tror att det är ett trevligt ställe att bo på. Det är ett lag som ändå är på väg uppåt. Det finns mycket bra på gång. Så ur Johns aspekt så finns det ändå flera anledningar till att faktiskt bli kvar här. För att visst, de är inte en utmanare nu, men de behöver inte vara jättelångt ifrån det heller. Och det är samma där. Hur många liksom... Det är inte så att Colorado kommer att säga att vi tradar för det och ger det 8 år till 8 miljoner. Liksom. Alltså, de bästa lagen har sällan den möjligheten.
Det snackades så mycket om Carolina, men de tog ju Brent Burns, och då stängdes väl Klingbergs fönster där, kan man säga.
Det får man lov att säga.
Slutspel, ja eller nej? Jag har ju redan avslutat mitt svar här. Nej.
Nej. Ja, då är det min tur då. Mitt förslag är Edmonton. Jag har ju inte, jag skulle säga full transparens här, att jag fick ju 2 rubriker jag skulle göra och sen hade du en massa extra.
Men det, ja, men det var mer bara att jag ville ha en slags övergripande tanke om lagbygget. För okay, det blir väldigt spelartungt på de här andra punkterna.
Okej, okay, här har vi ett övergripande tanke om Edmonton. Det här är en spännande fallstudie gällande vad som är viktigt i hockey. För det här är ju ett extremt topptungt lag som har sina brister. Och vi såg i fjol att det kunde räcka till en conference-final, och då är frågan, kan det upprepas? För vi ska ju komma ihåg att det vi såg i fjol av Connor McDavid och Leon Draisaitl är
omänskligt.
Ja, men det är liksom bland det bästa vi sett i slutspelsväg under hela 2000-talet.
Alltså, jag lyssnade på en podd här under sommaren med Leon Draisaitl, och då berättade han lite mer om sin skada. Alltså, det är helt sanslöst att han kunde spela med den där ankeln som var i princip bruten under flera veckor och producera de där siffrorna. Alltså, jag förstår inte på det. Det säger väl väldigt mycket om hans briljans framåt, alltså med sin spelförståelsteknik. Och vi har pratat mycket om hans backhandpassning, men det är ju ett geni, verkligen.
Ja, och där ser man också spelare som kan anpassa sig att... För han har ju varit mer av en målskytt, tappar ett steg, och generellt sett är det svårare att göra mål än att spela fram när du tappar ett steg. Och så börjar han bara lasta assist på dig, och liksom sjuka assist också. Det pratade ju om att det var ju många av de här assisten som jag gjorde, det var inte så här, ja, någon billig andra. Det var ju liksom helt sanslösa mackor där man bara satt och skakade på huvudet.
Det var stod still i ett hörn och bara backhandflip in i mitten till en het zon liksom.
Ja.
Nej, otroligt.
Nej, det var kul. Jag träffade, eller ja, jag pratade med Draisaitl under European Media Tour, och vi stod och snackade en stund också. Han är ju liksom, märkte hur taggad han var. Alltså verkligen har fått den här möjligheten nu att uppleva det här. En push i ett slutspel. Men det är väl den övergripande tanken här att det är ju ett lagbygge som egentligen inte är så bra. Alltså de har en okej backsida, kan jag tycka. Den är väl inte usel, den är okej. Forwardsidan är okej.
Frågetecken, Jack Campbell, kan han vara deras första målvakt?
Exakt, det är frågetecken rätt ord där. Han har ju varit väldigt bra i stunder, men...
Och det skulle bli ännu mer framtungt vad det verkar, för nu kopplas de ju samman med Patrick Kane.
Ja.
Vad tror du om det? Alltså tänk dig att se Kane, Dreisaitl och McDavid i en kedja när de ska kanske jaga en kvittering.
Alltså jag tänker så här, det är klart att du aldrig säger nej till en spelare som Patrick Kane, men han känns ju, beroende på vad Chicago ska ha för honom, så finns det ju andra lag som jag, eller andra typer av positioner jag hade förstört på hellre.
Så fel prioritet i det här läget helt enkelt då?
Nej, men inte fel prioritet. Alltså det är aldrig dåligt med bra spelare. Och det här ska man komma ihåg, att liksom, det är lätt att man sitter på sidan och säger att varför trade de för en forward, de behöver en back. Men finns det ingen back på marknaden, då är ju rätt sak att göra att försöka bli ännu bättre på det du är bra på. Så att det är klart att Kane skulle göra dem bättre. Sen är det ju absolut, med honom är det så här lite, var skulle han passa in i det här powerplayet? De har ett av NHL historiskt bästa powerplay. Och då ska du ju peta någon av de här tre. Då ska du ju peta Nugent Hopkins, som har varit en liksom konsekvent, briljant powerplay-spelare. Sen är det klart att ja, visst, du kan ju ha Kane som styr ett andra PP. Du kan ha Kane som driver en tredje kedja som ska vara helt overklig. Det är lite Phil Kessel-grejen, fast bättre. Där de hade en, Pittsburgh hade en legitim stjärna i tredje kedjan som driver den och liksom dominerar. Så det är klart att blir det Kane så skulle det vara sjukt spännande. Och då...
Skulle inte det här kunna bli Pittsburgh 2022 typ då? Alltså om man tittar på deras backsida, när de vann så var det väl egentligen bara Crystal Tang som var elit. Resten var väl så där.
Och då ska man ju minnas att han missade året efter med skada.
Ja, just
2017.
Det.
2016 var han ju enorm. Då kunde han lika nämligen Conn Smythe. Han var fullt jämförbar med Crosby. Han var fantastisk.
Men jag menar en forwardsida som var sprängfylld av Hall of Famers. Och det kan man väl säga om det här Edmonton-laget också, att det är flera som skulle kunna vara kandidater för det när de lägger av.
Absolut. Ja, men säg så här. Om Kane blir tillgänglig, han är ju också fullständig i no move-klausul, så han kan ju välja. Men vill han komma till Edmonton och priset liksom inte är orimligt, då är det ju bara att köra. Alltså, då löser man det. Jag menar, man tänker honom, man skulle spela med typ Dreisaitl eller i 5 mot 5 liksom, det är en ganska
kittande tanke. Ja. MVP. Nu, jag vet vem det är, men du får berätta.
Ja, det blir ju McDavid, även om det, alltså Dreisaitl är ju där också, men det går inte att komma ifrån.
Nej, världens bästa spelare.
Ja, han är ju det. Det är helt overkligt vad han kan dominera. Men jag är faktiskt, alltså, det skulle kunna vara Dreisaitl också. McDavid är bättre över tid, men Dreisaitl skulle kunna ha en bättre säsong.
Spelaren då, som du tror blir tradad?
Det här var lite svårt. Det spekuleras ju lite i Yamamoto och Puljärvi, framförallt om Kane ska in, att de släpper en höger forward. Men jag landade i Tyson Barry.
Och jag tror att det beror på Evan Bouchards utveckling?
Ja, men lite så att om Evan Bouchard säger att de är bekväma med att låta honom ratta första PP och till och med tycker att det är bättre. Bouchard har ju ett bättre skott som skapar en annan dimension. Barry är lite mjukare. Eller mycket, han är ju en av de bästa PP-backarna de senaste åren, men det behövs inte alltid heller. Kan de hitta en, jag kan se ett scenario där de kan hitta en trade, alltså för en spelare där de känner att ja, men vi kan flippa Barry för att få in en mer defensiv spelare.
Är det inte ganska trade-vänlig kontrakt också? Alltså 4,5 till våren 2024?
Jo, det är alltså för ett lag som behöver den spelaren, de behöver en, alltså vad Tyson Barry är en bra PP-back som inte kan spela tuffa minuter. Och det är, finns det. Alltså 4,5, det är ett rimligt pris för det. Och det finns lag där ute som säkert skulle kunna tänka sig intresserade av det. Så att, jag ser inte att jag tror att han blir tradad, men jag kan också se ett scenario där det händer.
Slutspel?
Ja.
Ja. Till Alberta-rivalen Calgary Flames, som minst sagt har haft en turbulent sommar. Och jag vill faktiskt börja i den änden att prata lite om Brad Treliving's comeback, som jag har valt att sätta rubriken här kring. Och det är ju helt enkelt så att de tappade ju, som alla vet, Johnny Gaudreau och Matthew Tkachuk under juli månad, och sen helt plötsligt så fick de väldigt mycket utbyte från Florida. Jonathan Huberdeau, Mackenzie Weegar och Coley Schwint kom ju till Kanada nu och dessutom nu några veckor tillbaka så har Nesmin Carey signat med Calgary också. Och Jonta, om man säger sommarens GM, vill, vad tycker du om det epitetet? Eller ska Pierre Dorion in där också?
Ja, det ska han väl, men jag kan tycka att Treliving i den här otroligt svåra situationen så tycker jag att han hanterar det väldigt bra. Man måste igenom högsta betyg faktiskt. För att få så mycket för Tkachuk, och det man ska komma ihåg här också det är att marknaden för ytterforwards har varit ganska skral. Nu tar ni en ytterforward tillbaka, men alltså bara grejen att få Uyghur. Alltså jag har ju sagt det förut, jag tycker att Uyghur var Floridas bästa back.
Mm.
Visst, han har ett utgående kontrakt och Florida tror inte att de skulle kunna behålla honom. Men...
Och Uyghur har ju sagt att han gärna stannar i Calgary också, som Huber då.
Ja, precis. Och jag menar, lyckas de signa upp honom till en hyfsat rimlig deal så kan ju det verkligen bli hur bra som helst. Så att, jag tycker verkligen att han...
Vann inte Treliving den traden alltså i samma stund som Huber tecknade ett långtidskontrakt?
Ja... Ja, för grejen är så här att visst, Huber då blev ju lite dyrare. Han kostade ju 1 miljon mer per år, men det går ju att argumentera för alltså vem är bäst av Huber och Tkachuk. Tkachuk kom ju med liksom ett bättre facit som tvåvägsspelare. Uppenbarligen en helt annan dimension vad det gäller den här irriterande sidan av hans spel. Men Huber då är en stjärna.
Alltså, Tkachuk är yngre också, han är 5 år. Han är 24. Huber är 29.
Precis, och det är ju den stora skillnaden här. Och det är egentligen det som Uyghur ersätter. Alltså, man kan argumentera för att sätta prestation bara kan man trade en one for one, men då har du åldersgapet och glappet och då ska Uyghur då vara en utjämnande faktor där. Men jag tycker att givet liksom att de ändå, att han hamnade lite i skiten där, att han tappade Gaudreau, jag tycker det var väldigt bra löst.
Så han är GM för den här sommaren då, kan man säga. Han är ettan.
Ja, men jag tycker det.
Ja. Alltså när man pratar om vinnande lag och element som de ska innehålla så är det ju, ja, men en stark första målvakt, en stark backsida, en stark centersida. Och alltså när jag tittar lite svepande här över Calgary Flames så de har ju allt det där. Alltså de har Jakob Markström som kan vara en topp 5 målvakt i ligan. Backsidan argumenterar ju vissa för att han är bäst i hela serien faktiskt. Och alltså centrarna, att köra Elias Lindholm, Nathan Carter och Mikael Backlund, de tre. Alltså det är ju toppklass om man jämför med konkurrenterna.
Ja, det är en väldigt bra centersida. Men om man ska komma ihåg med Backlund också, han hade ju i skymundan en grym grundserie. Alltså bland de bästa defensiva siffrorna i ligan för någon center. Och var, tycker jag, kanske Calgarys bästa spelare i slutspelet. Han var riktigt bra.
Det var väl inte ett outsider i Selke-snacket där? Ja. Alltså när, det var ju många som lyfte fram Lindholm såklart, men Backlund fick en del röster.
Precis, och sen blir det spännande att se. De har ju helt okej ytterforwards också. Och det som faktiskt talar för det här laget, det är att ytterforwardsmarknaden är så pass mättad just nu. Alltså vi kollar på, men ta en spelare som Matt Pacioretty som fortfarande, visst han är lite äldre och sånt där, men en liksom typ 30-målsskytt på banken som alltså som Vegas inte kan få någonting för. Det, alltså, det säger lite, och samma med, vi kommer ju komma till Vancouver som valde att resigna JT Miller. Jag tror att det fanns liksom inte en marknad, det finns inte en marknad för ytterforwards, vilket gör att jag tror att känner de att ja, vi behöver liksom lite spets på kanten här inför trade deadline, så kommer det också att finnas alternativ till en hyfsat bra pris. Så att det är ju till grej som gör att man kan gilla det här laget, för det är väl där man kan säga att de, jag vet inte om man kan säga att de har en svaghet där heller, men de har ju Huber då som är en 100 poängspelare, ja. Som
Andrew Mangiapane hade väl en otroligt bra säsong i fjol också.
Ja,
och tar ju kliv under de tre.
Han bör kunna göra 30 mål. Blake Coleman bör kunna göra 20.
Ja.
Tyler Toffoli är ju en väldigt bra. Det här är ett bra lag. Det är ett väldigt bra lag.
Men du, har du förstått dig på Sean Monahan-traden till Montrealen? Vi har några lyssnare som faktiskt hört av sig på vårt Instagram-konto och sagt att kan inte Jonta förklara egentligen hur den ser ut?
Ja.
Det kommer du inte kunna göra nu, gissa på rak arm här. Med tanke på alla options som var inbakat i det där.
Ja, det de har inte ens kollat på.
Alltså, nej, det känns som den krångligaste traden som någonsin har gjort. Eller?
Ska vi ta fram den då?
Ja, det kan vi göra.
Ja, nu har vi tittat på det här och jag känner att det här är inte poddvänligt. Det finns bra liksom trade-träd där man ser det här utvecklat, men ja, det blir lite farsartat. Men på det stora hela så alltså själva anledningen till traden är ju då att de behövde skapa löntagsutrymme för Nassim Kadri.
Exakt.
Så kan man säga. Och för
Monahan har väl, alltså det är länge sedan han var en alltså betydande spelare för Calgary, kan man ju säga.
Ja, senast var väl Elias Lindholms, det var när han, Gaudreau och Lindholms var tillsammans, som var säsongen 1920.
1920, det var...
Precis, den hösten var de bra.
Tror jag när jag hälsade på dig i Calgary.
Ja, då var de bra fortfarande, eller då var Monahan bra fortfarande. Men han är ju en spelare som liksom, även då, han har aldrig varit en speldrivande spelare, men en bra slottspelare som spelar med bra spelare. Sen har han haft väldiga skadeproblem, så att vi får se om han kan studsa tillbaka, men jag förstår ju varför Calgary valde att göra den här.
Det jag inte gillar med Calgary det är att jag inte har fått prata om Daryl Sutter Torsson på några månader nu. Ja, nej, har varit
det kommer
vilande.
Bli mycket av den varan.
Ja, det kommer det vara. MVP'n då? Jag står och vacklar här mellan två namn. Alltså, jag håller bort sig i backsidan eftersom att jag tycker den är så pass jämn och det är väl ingen som sticker ut där. Det är många bra backar men kanske ingen toppback. Och då tycker jag att valet står mellan Jakob Markström som är deras givna etta. Och sen det du var inne på här, att de kanske inte har samma kvalitet på ytterforward, vilket gör att Jonathan Huberdeau kommer att få bära ett väldigt stort lass. Och då tycker jag att du får avgöra här om det är Huberdeau eller Markström som blir MVP. Eller vill du ha in dem kanske?
Ja, jag skulle säga Elias.
Okay, men jag tänker att centerkina är så pass bra så att är han borta några veckor, då kan man flytta upp Nelson Kadri och så kan man köra Backlund i en andra kedja.
Mm. Men det som blir intressant här är ju att det beror lite på hur de formerar laget också. Om till exempel Huberdeau kommer att spela med Elias eller inte. Men de har ju tappat 200 poängs yttrar som spelade med Elias hela säsongen.
Och det har aldrig hänt i en hel historia. Det är
ja, det är ganska sjukt faktiskt. Och att vi ändå pratar om dem som ett förbättrat lag är ju helt galet.
Ja.
Där ska ju Treleving ha cred. Men
kan du sätta Calgarys nya första kedja? Alltså med tanke på hur drivande den var för deras offensiv i fjol. Vilka blir det nu då? Lindholm med...
De lär väl testa Lindholm och Huberdeau bara för att se om det liksom det finns ju tydliga likheter mellan Huberdeau och Gaudreau. Men sedan tror jag egentligen att Elias och Huberdeau kan passa ännu bättre tillsammans bara för att Huberdeau är lite mer av en cykelspelare. Han är ganska stor. Han är inte en fysisk spelare, men han kan skydda puck, han kan snurra och det passar Elias. Elias är ju en spelare som tycker jag är extremt bra från cirklar och neråt. Snurra, hitta instick och sånt där. Och sen har han blivit en extrem målskytt också. Men
är bra runt kassen också, snabbt upplösa puckar där.
Precis, och där tror jag att en spelare som Tyler Toffoli skulle kunna passa in, som är lite både och. Och liksom inte en speedspelare, men får de här tre djupt. Och sen skulle du då kunna ha Mangiapane och Kadri i liksom en rakare kedja.
Med typ Blake Coleman eller?
Ja, Coleman för mig är en tredje kedjespelare. Coleman är liksom en atletisk spelare, skjuter hårt, stark, åker liksom. Men jag tycker inte han är en spelare för en toppkedja bara för att han inte riktigt har det spelsinnet. Han är mer bättre att spela en tredje kedja och liksom göra det själv. För på den liksom mot lite lättare motstånd då är han bra nog för att göra saker själv. Så hade jag tänkt spontant. Men om du kollar på Elias liksom, det är en spelare som fortfarande kommer vara deras viktigaste defensiva forward tror jag. Och han kommer att vara, han kommer att överleva offensivt. Så har han den säsongen tror jag att han kan ha, då kan man argumentera för honom som MVP. Men annars är det väl Markström.
Mm. Spelaren som blir tradad. Alltså, jag har satt ut med Kenzie Weegar här och han har ju ett utgående avtal. Cap-hitten på 3,2. Och helt enkelt för att jag vet inte om Calgary kommer kunna ge honom ett längre kontrakt och han är 28 år nu, söker säkert ett flerårsavtal. Och då skulle han kunna bli intressant inför deadline. Och de har en så pass bra backsida ändå så att jag tror att de står inte och faller med honom även fast han är väldigt, väldigt bra.
Nej, jag hör ju resonemanget och det är klart att det kan finnas ett sånt scenario. Men jag...
du ser att man kanske använder honom som en egen rental typ.
Ja, absolut. De har ju gått all in nu. Därför jag menar, det ska vi säga om det här laget, Trulimen får mycket cred, men det han har gjort nu det är ju gå all in. För att ja, men kontraktet till Kadri, han kommer vara 32 nu liksom, och du ger honom 7 år. Det är ett kontrakt som funkar ett par år. Huberdeau blir 30, det är ett kontrakt som kommer funka ett par år och sen får vi se hur han åldras, man vet aldrig. Sen har du den här alltså av kärnan som också börjar bli äldre. Du har 2 år kvar på Tärnev som är 32. Markström är 32 nu. Det är liksom Backlund.
Alltså, nu vet jag att de har jättelånga kontrakt och dyra till några 30-plus där här, men samtidigt så sägs det nu att lönetaket ska höjas om 2 säsonger. Från att faktiskt ha legat kvar ja, under ett
alltså
par
jag
år.
Jag säger inte att det liksom är allt mörker om ett par år, men det jag vill säga är att Free Living är med all tydlig klarhet, eller all önskvärd klarhet, all in. Han går för det nu. De kallar ska vinna nu, så är det bara.
Men visst är det ganska svårt annars att hitta spelare i det här laget som känns trade-vänliga?
Ja, så är det ju oftast med lag som är utmanarstatus.
Jo, och det var därför jag blev tvungen att ha Wiger, för jag ser ingen annan alltså, som skulle kunna bli aktuell för något sånt.
Nej, då får du gå ner och hitta någon talang som man tror ska bli flippad vid deadline, men det är lite tråkigt.
Ja, det orkar man inte heller.
Jag skulle kanske, man kan ju skönta till med Josef Välimäki. Det är en spelare som kom in med väldigt mycket hype och såg som liksom nästa ledare i Flames-försvaret, inte alls har levt upp till de förväntningarna, men fortfarande har lite av det där glimret kvar. Skulle kunna användas som en för att locka till sig en mer etablerad spelare vid deadline som en del av ett trade-paket för något sånt.
Så. Han går väl inte in på 6 backar i Calgary ändå så att... Alltså det är väl så för det tredje backpar, men det känns väl inte sannolikt.
Nej, det gör han inte.
Nej.
Det är ju i sådana fall typ Sadorov eller Kylling. Nej, det gör han inte.
Slutspel, absolut.
Ja. Ja, då är det dags för Los Angeles Kings. Ett lag som gick till slutspel i fjol, pressade Edmonton till 7 matcher utan Drew Doughty, deras kanske viktigaste spelare. Som överlag, när vi summerade sa ju det att Kings var, förutom Colorado förmodligen, det lag som hade den mest positiva säsongen av något lag i ligan. Bara för att,
kanske den största överraskningen också.
Ja, men alltså, eller så här, det gick typ så bra som det hade kunnat gått för dem. Det man kan säga att så här, ja, visst, du kan ha sett lite mer av de unga spelarna, kanske lite mer av en Quinton Byfield till exempel, för att det skulle vara en optimal säsong. Men överlag en väldigt bra säsong och jag är positivt inställd till Kings. De är i en spännande fas där de här byggstenarna eller stöttepelarna i laget de senaste åren, Doughty och Kopitar, fortfarande är bra och föryngringen har börjat och nu har de liksom också börjat, ja men verkligen rusta. Då tänker jag ju framförallt på värvningen av Kevin Fiala som verkligen signerat att nu kör vi liksom.
Ja, jag tänkte fråga dig om den, gillar du draget som de gjorde där med att ta in Fiala?
Absolut. Det fanns ju utrymme på kanten där. Jag menar, du har Kopitar som är inne på. Kempe kan spela center. Byfield är naturlig center. De bygger liksom en bra centersida. Och där fanns det utrymme. Och Fildenå, förlåt, nu glömmer jag honom.
Ja.
Som också är en exceptionellt bra center. Så att det var ju på kanten det fanns utrymme att addera en X-faktor. Och det gjorde de här i Kevin. Och helt okej kontrakt måste man säga. Med en 26-åring.
Ja, näst bästa poängklockan i Minnesota också.
Precis.
Efter Kaprizov.
Och då ska man komma ihåg Kevin under alla år i...
Du är Kevin med honom alltså.
Ja, men jag...
förnamnsvasis.
Men han räknas ju typ som en svensk.
Jo, i och för sig.
Och man blir ofta förnamns. Det är ju Elias, Erik,
ja,
Viktor. Vi jobbar mycket förnamn på svenskar.
Jo, det gör du faktiskt. Okej, så vi är Kevin här då. Kevin. Det känns som liksom polaren från 8:an i grundskolan som man hade ett bild tillsammans med typ. Kevin är duktig på att rita. Nej, det finns ingen Kevin som är duktig på att rita.
Men Kevin
är inte en bråkstakare.
Kevin är duktig på mål.
Ja, den här Kevin är väldigt duktig på att göra mål. Ser du honom då med kanske Kopitar i en första kedja eller Kempe i en andra?
Nej, men jag tror att de testar honom med Kopitar. För Fiala.
Där vi kör Kevin, det är ganska
Kevin
kul också.
Är han har ju producerat bra i Minnesota utan att aldrig egentligen, han har aldrig spelat i en första kedja. Han har liksom PP av allt varit konstigt i Minnesota känns det som. Det här ska bli väldigt spännande att se honom där.
MVP.
Drew Doughty. Jag tror att han visade i fjol att han har mycket kvar. Han är en spelare som jag tror kan vara väldigt bra upp i ålder.
Han har väl aldrig levt på skridskoåkning på det sättet, va?
Alltså han har ju alltid haft en extremt bra skridskoåkning, men inte en explosiv skridskoåkning på det sättet. Han är en mjuk, effektiv skridskoåkare.
Det är inte många maxskär på honom.
Nej. Men han är väldigt följsam i skridskoåkningen och på det sättet och är men en smart spelare och jag tror att han också, han visade ju fjol när han liksom vädrade lite morgonluft att det här är nu kan vi gå till slutspelet, vad han kan göra. Sen missade han ju slutspelet, ska man komma ihåg. Och jag tror att han är liksom väldigt revanschsugen och vill uppleva den möjligheten igen. Och så känner att okej, vi pressade Edmonton, de gick till konferensfinal. Hade jag varit med, hade vi kunnat slå dem, vad hände då? Jag tror att de här, i det här rummet, så jag tror det finns en tro på att de kan gå långt. Jag tror att de går till slutspel.
Men du får inte gå dit än, du har ju spelaren som...
Just det. Okej, okay, ja men...
Vi tar på det.
Ja, här drog jag till med Brendan Lemieux.
Mm-hmm. Okej.
Okay. Utgående kontrakt, och det här är en spelare som är en speciell spelare.
En speciell alltså?
Ja, men alltså, han är ju en sån här... det är en retsticka liksom, hela den grejen. Och jag har inget belägg för det här. Man får känslan av att han har lite av en livslängd. Och att de... Inte att de kommer
vill man inte ha en sån i slutspel då, i en tredje eller fjärde?
Jo, men jag kan också se till när de känner att nej, det här är en spelare som vi kan tänka oss att släppa liksom. Och som sagt, utgående kontrakt. Ja, jag vet inte. Det är väl samma här, det är svårt att hitta någon exakt, för de här, jag tror de kommer gå för det. Och inte skeppa någon fler spelare nu.
Alltså hur långt tålamod har man med Quinton Byfield då? Alltså han har haft två tuffa år nu, alltså inte bara formmässigt, han har haft en del skador också och tampas med.
Jag tror man har ganska mycket. Man måste se, alltså så här, vad ska man förvänta sig av Quinton Byfield? Jag tror att alltså förväntar du en Art Ross Trophy, ja men då kanske du blir besviken, men förväntar du en center som kan byggas till en bra tvåvägscenter som gör sina mål, då tror jag att du kommer få det. Och
så det är mer en Selke-vinnaren Art Ross om man ska liksom dra det till sin spetsar.
Ja, men jag försöker hitta en spelare att jämföra med. Jag tänker liksom en Erik Ståhl kanske. En center som kan vara, alltså inte Erik Ståhl på toppen av sin förmåga, men en spelare som kan göra 40 mål och vara en pålitlig tvåvägscenter, men en nivån under de bästa. Han är inte Patrice Bergeron när det gäller defensivt spel. Han är inte Sidney Crosby när det gäller offensivt spel. Men han är gedigen, riktigt bra center som du kan vinna med uppenbarligen. Så att, där drar jag min liknelse.
Ja, draft 2 från Jamie Drisdale trade, eller draften kan man säga. Han 0-2. Du sa slutspel. Jag säger också slutspel. Så vi har, det här är ju lite tråkigt hittills. Men jag har dem som mitt wildcard-lag kan jag avslöja.
Okay.
I alla fall. Du har dem på en ordinarie position, om man ska säga. Ja. Då till ett lag som ska bli väldigt kul att snacka om med tanke på det blågula inslaget som finns där, och det är nämligen Vancouver Canucks. Ska man säga svenskifieringen 2.0 eller 3.0 kanske?
Ja, det är ju en hård duell nu mellan Vancouver och Detroit om att vara NHLs svensk lag nummer 1.
Ja.
Eller svensk organisation ska vi säga. Ja, för det är ju både på isen och i ledningsrummet.
Ja, det är lika många svenskar på ledarsidan som bland spelarstallet där. Alltså med Patrik Alvin, GM, Sedinarna som är spelutvecklare. Sen har de plockat in Micke Samuelsson också som utvecklingsansvarig här i Europa.
Mm.
Med Sverige som bas. Och det är väl det man gillar alltså som svensk. Att Vancouver har gått den här riktningen och de har satsat på Patrik Alvin. Att Jim Rutherford valde honom. Sen tycker jag att han också har gjort en del intressanta drag här under free agent-marknaden och plockat in två ryska spelare som ska bli intressant att följa i, Andrei Kuzmenko och Ilja Mikhaev, som de tog ifrån Toronto. Men den stora grejen här är ju såklart att de fick J.T. Miller på ett långtidsavtal till 2030. Och jag minns när Patrik Alvin var med i podden här under sommaren, så sa han det att, eller han var väldigt förtegen, han ville inte alls diskutera J.T. Miller. Men mellan raderna så förtror man att om det inte blir ett långtidsavtal här så kommer han tradas innan deadline. Men Jonte, är du förvånad att det blev det förstnämnda och inte en trade? Det var så mycket snack där om New York och...
Ja, och det var ju verkligen så att han ska hem och hej och sånt där. Men jag tror att det Miller kände, jag tror att det, han vill vara med och leda ett lag till Stanley Cup. Det handlar om att han vill vinna, men jag tror också att han vill vara en ledande spelare. Och här är han det. Jag tror han såg den möjligheten och kände att det finns inget bättre som väntar på mig där ute. Nödvändigtvis. Alltså, kommer New York Rangers, visst det är en kanongrej att komma dit och få en chans att vinna, men kommer de att lasta upp 8 miljoner från honom? Givet hur deras lags- och lönestruktur ser ut. Ofta så blir det inte så. Så att det finns en rimlighet här för Miller. Det finns en rimlighet för...
Rimlighet. Hello everyone, this is Annual Paul with Jonathan Lindquist.
För,
men det är ett ganska bra kontrakt också, alltså man ser det med Canucks ögon.
Ja, men jag tycker det här är liksom okej. Okay. Alltså ibland känner man...
okej, okay, det är okej.
Okay. Nej, men alltså det är så här, det är okej okay åt alla håll. Alltså det är så här, visst, Miller hade kunnat kräma ur någon miljon till, kanske, eller någon halv miljon till om han hade gått till högstbjudande. Han hade Vancouver kanske... Nej, jag vet. Jag tycker det här, det känns som ett rimligt kontrakt för inblandade parter.
Ja, och det kanske signalerar att Vancouver är seriösa med sin ambition att ta sig till slutspel. För första gången på 5 år är det väl? De var i slutspel, nej 3 år, de var i slutspel 2020 kommer jag på. Men att signa Jante Miller som Patrik Gallin har sagt att han är vår viktigaste spelare. Det tycker jag visar att Vancouver, de är inte in i någon slags rebuild eller ska starta om. Utan nej. De satsar här och nu.
Det de ska vinna nu. Man, jag skulle gissa att man internt tänker att det finns ett fönster som egentligen sträcker sig över, vad ska vi dra till med? Demkos kontrakt.
Ja, så vi snackar 26 då?
Tre, den här säsongen och 3 säsonger till.
Mm.
Han tjänar $5 miljoner per säsong, vilket för en målvakt som mycket väl kan vinna en Vezina är en väldigt bra peng. Och Vancouver är ju ett intressant lag för att här har vi lite Edmonton-grejen.
Dålig backsida.
Ja, men hur mycket kan toppar bära det här laget? Alltså Demko som sagt kan vara en av ligans bästa målvakter. Elias Pettersson och Quinn Hughes skulle kunna vara toppspelare på sin position. Sen har du en bra bredd också. En bra spetsbredd om vi ska kalla det för så på forwardsidan med Miller nu då, som är kvar. Besser har 2 år till efter den här säsongen. Så 3 säsonger och Horvat.
Han har ju bara den här säsongen.
Precis, och det, där har det hela tiden varit liksom förutsatt att det kommer att lösa sig. Och där har det varit väldigt positivt, mycket positivt tonare än Miller. Så det är intressant att Miller blev klar först.
Men den där unga spelarkärnan, om man tänker det centrala ledet med Demko, Hughes och Pettersson. Är de tillräckligt bra för att kunna bära ett lag som ska vara en seriös Stanley Cup-kandidat? Alltså Demko, ja. Och Hughes har ju absolut potential för en toppback. Men Elias Pettersson, det är väl där man ställer sig frågan.
Ja, alltså vi kan ju säga så här, och det är ju en väldigt kittlande tanke, men ska det här laget på något sätt utmana så måste Elias Pettersson vara en toppcenter i ligan. Så är det. Alltså så är det konstruerat och de kommer inte kunna värva ihop en bredd som kan maskera för det. För de... Nej men så här. Scenariot där de vinner, det är när de får ihop en bottensexa som är tillräckligt bra för att hålla sig flytande mot andra bra lags bottensexer. Jag tror inte att de kommer att, givet en skrala talang och draftvalsbanken, givet löntagsstationen, har svårt att de kommer värva ihop till någon så här dominant bottensexa under det här fönstret. Och då behöver de att en spelare som Elias Pettersson kan gå ut och möta andra slutspelslags bästa spelare och sluta på plus.
MVP i det här laget. Vi har snackat mycket om JT Miller och ja, ni som hörde på Patrik Alvina avsnittet vet ju att han håller honom väldigt, väldigt högt. Han skulle kunna vara MVP, men jag väljer faktiskt att ta med Quinn Hughes här. Och det beror helt enkelt på att jag gillar inte riktigt hur backsidan ser ut. För enligt mig sticker han ut. Alltså i alla aspekter egentligen. Och nu är han leftare. Jag vet att han spelar på vänstersidan. Men jag tycker det finns på högersidan sådana hål. Alltså med Myers och Chen som de två första backarna där. Det känns ju inte tillräckligt stabilt för att de kanske ska kunna aspirera på en slutspelsplats.
Nej, det har ju varit tal om att spela Hughes och Oliver Ekman Larsson tillsammans, så de kommer testa det på campen och då att båda ska testa att spela på högersidan och se vem av dem som funkar bäst. Men då hamnar du i ett läge där okej, okay, ja, då Myers i andra par och alltså då ska då Travis Dermott kanske vara tvåa på vänstersidan.
Men fattar du varför jag sätter Hughes som MVP då? För att ja, han absolut är så viktig för sin lagdel.
Ja, det är han. Han är ju med marginal alltså den bästa backen. Forwardsidan, spetsen där är ju ändå lite jämnare. Och här skulle de... Vancouver ett lag, vi var inne på att den ytterförsmarknaden var lite mättad. Precis som typ förra sommaren fanns det hur mycket målvakter som helst. Och här skadas ju Vancouver för det de hade behövt göra, de kanske inte typ en spelare som Connor Garland är lite av en lyx för Vancouver. Det är en duktig spelare.
Han hade sin bästa säsong också. 22.
Ja, men det är en bra spelare, en dålig powerplay-spelare men en väldigt bra 5-mot-5-spelare. Han skulle de kunna trada, men eftersom att forwardsmarknaden är så pass mättad, de behöver en back. Jag kan inte se ett lag ge upp en bra topp 4-back för att få en spelare som Connor Garland, även om Connor Garland är en bra topp 6-spelare. liksom en forward från back, den värdet, positionsvärdet är annorlunda. Men det är väl där vi är med Vancouver, att de har gjort lite grann för att förstärka svagheterna på forwardsidan. Plockat in Mikheyev. Jag tror att det är Mikheyev också kanske. Mikheyev är ju nordamerikaniserat.
Ja, jag körde på det i alla fall.
Ja, jag kör Mikheyev, då är det lättare att säga.
Ja. Kuzmenko tycker jag ska bli spännande. Ja. Alltså plockas från KL. Exakt. Ska ju tillhöra deras topp 6.
Där finns en stor X-faktor. Men det jag gillar, där man kan säga att de har liksom verkligen adresserat ett problem, det är ju Mikheyev och Curtis Lazar. Två väldigt bra boxplay-spelare. För deras boxplay hade ju stora problem.
Mm. Fartspelare ska man säga också.
Ja, och liksom lite karaktär och sådär. Och där blir det intressant att se var de passar in i lagbygget. Men de har ju förstärkt forwardsidan. Den är väl bättre får man säga. På grund Absolut. Av att den här botten sexan som var ett stort problem och boxplay som var ett stort problem har blivit bättre. Men, och Demko kan ju maskera mycket, men backsidan är ju inte bra nog.
Spelaren som tradas innan deadline. Här har jag funderat på några. Jag tittade lite på Luke Chen, veteran, utgående avtal, värt $850,000. Det ska ju kunna finnas alltså bättre lag som vill bredda sin backsida som kanske tittar på honom. Nu sa du att det finns positiva tongångar kring Bo Horvat, men får de plats med honom? Ställer mig frågan till. Och sen det sista namnet som jag har som alternativ här, det är Nils Höglander. Om han är en fåra som de känner att ja, men vi kan faktiskt klara oss utan honom och kanske lasta in honom i ett paket där vi får en riktigt bra back. Det är så mina tankegångar går här.
Ja, det finns ju en rimlighet allihop.
Vilken tycker du är mest sannolikt då?
Om du ska resoneras fram här. Chen är ju en typisk, på pappret, typisk trade-kandidat. Veteran som är billig och har lite tuffhet i slutspel. Jag tror dock att, jag håller inte för osannolikt att de faktiskt förlänger Chen. Att han stannar kvar. Han, liksom han har sina rötter i västra Kanada. Att han gärna är kvar.
Alltså på sikt blir det typ en tredjebackskille.
Ja, det var det han var värvad som. Ja. Luke Chen var ju den största positiva överraskningen i Vancouver. För att han liksom spelade toppminuter med Quinn Hughes och gjorde det bra.
Ja. Och det säger någonting om Vancouver backsida också. Alltså att det är ett svagt tecken att man måste placera honom i första backpar. Mm.
Men jag kan känna att de kan sitta, Alvin kan sitta och säga okej, okay, vad kan vi få för Luke Chen i tredje rundeval? Kan vi förlänga dem 2 år till league minimum och då är det värt det. Så att plus att jag också tror så här. Jag tror att de kommer vara involverade i slutspelsracet. Så jag tror inte att de kommer vara säljare på det sättet. Okej, okay, vad hade vi mer då?
Ja, men då är det ju kapten Bo Horvat eller Nils Höglander då.
Nils Höglander köper jag. Bruce Boudreau verkar inte gilla honom. Och fortsätter det, ja, då känns en trade rimlig. Oavsett om de är med i slutspelsrace eller inte. Att de väljer att flytta honom. Så där finns det en rimlighet och det är en viktig höst för honom att förtjäna Bruce förtroende. Horvath köper jag. Jag kan tycka att jag är inget jättestort på Horvath-fan. Han är liksom en gedigen center. Spelar sina minuter, vinner sina teckningar, gör sina mål. Men ja, som du säger, någonting måste man göra. Och jag tror att det här kommer ner till hur mycket
man är beredd att offra för Bo Horvath. Det är väl det. Eller? För alltså, han ryms ju inte just nu under lönetaket. Och då måste man göra trader för att helt enkelt skapa det utrymmet.
Ja, det jag skulle säga. Jag tror att mycket kommer ner till hur mycket Bo Horvath är beredd att liksom bjuda till.
Okej. Okay.
Ska han maximera sitt värde så tror jag inte att de behåller honom. Och sen beror det också på vad det finns på marknaden här. Men det är klart, finns den här otrovärda högerbacken? Mm. Då
John Klingberg.
Alltså de
Horvath till Anaheim.
De, ja, jo. Sen skulle man ju helst vilja ha, ironiskt nog skulle behöva en typ en Chris Tanev typ
som de hade.
Ja, som ju har åldrats osannolikt bra för sin spelartyp. Men
hörde du att Jakob Markström sa att det är hans favoritspelare i hela NHL? Chris Tanev.
Ja, han har väl någonting med Tanev på masken.
Det kanske till och med... Ja, vad är det för något?
Jag kommer inte på det på raka.
Ja, okay. De är så pass tajt alltså.
Ja. Ja, men där var den.
Nej, men då vill jag ha ett. Alltså av de kandidater som jag har lanserat.
Höglander.
Ja, okej. Okay. Tydligt där från Lindqvist. Och då undrar jag om det här är ett lag för slutspelet.
Ja.
Jag säger nej.
Jag tippar kanske lite med hjärta här, för det vore kul om man kunde.
Ja, jag håller med. Men då är jag nyfiken. Okej, då vet
Okej, resonemanget är så här då för att förklara det. Det är ett lag som har otroligt bra spets. på alla positioner. De har en väldigt bra första back, de har flera bra top forwards och en av ligans bästa målvakter. Och visst, bredden är för dålig, men de här grejerna borde kunna räcka till slutspel. Mm.
Nu har vi inte motiverat våra slutspelsval tidigare, men det är för att vi har tyckt lika om allt. Och nu tycker jag, när du har ja och jag har nej, så kan jag också försöka argumentera för mitt nej. Och det är helt enkelt för jag tycker att Calgary ser bättre ut. Edmonton har sina toppar som vi var inne på ungefär lika bra. Vegas kommer att studsa tillbaka. Och Kings har den där unga spelkärnan som kommer att bli bättre. Plus att de har sina elitspelare som fortfarande håller. Så att av de anledningarna så har jag Vancouver utanför.
Ja, men då ska vi ta Vegas då?
Yes! Ja, då till Vegas Golden Knights. Det är faktiskt mitt lag det också. Jag har dem i slutspel, vi avslöjar det nu. Och du har ju inte det.
Så jag skulle ju kunna ha det. Det kan ju vara fem, men jag kommer inte ha det, så det känns naturligt. Vi gör om i ordningen här nu.
Ja, jag gillar det. Vi startar diskussionen där. Varför tror du att de missar slutspel för andra året i rad?
Det känns lite kaotiskt runt Vegas. På många sätt och vis. Och den här Pacioretty-traden där de dumpade honom. Jag tror den skapar en osäkerhet att liksom, vi har ju sett det här med Vegas nu, att visst, de är beredda att göra allt för att vinna, men det finns också ingen sentimentalitet där med Fleury, med Pacioretty nu.
Ja, vad säger du om det ryktet som de har, alltså ledningen av att vara egentligen hänsynslösa? Sen ska man inte lägga in en romantik när man ska skriva kontrakt och trade och
hålla på. Nej, men det här, jag tycker att de här börjar väl tangera gränsen för, man säger att man vill ha ett lag som, eller en lagen som gör allt för att göra laget bättre och allt det här, men nu tror jag att man börjar liksom, det finns en gräns för det. Fans är sentimentala och det finns ett läge där man måste prioritera vissa värden över maximalt prestation. Jag tycker att det bästa man kan kolla på är typ så här, det är Pittsburgh. Kan du argumentera för att det är bättre att släppa Evgeni Malkin och satsa på en 7 år yngre Vincent Trocheck? Eller något sånt där. Ja, det kan du göra, men det gör du inte. Malkin är en ikon. Alltså, de där 10, du tar hellre en lite, om du nu tror det. Jag säger inte att man tror det, för Malkin är fortfarande en poäng per matchspelare och det är inte Vincent Trocheck. Men om du, även om du tror det, att du har lite bättre chanser att vinna med Trocheck, så tar du hellre en lite sämre chans med Malkin. Ja, men, så skulle jag känna som supporter.
Ja, jag köper det till 100%.
Den vägen har ju Vegas verkligen inte valt att gå.
Men så här, varför jag tror att de har en god chans att ta sig till slutspel, jag tycker, alltså backsidan där med Martinez, Pietrangelo, framförallt Chase Theodore kanske som är deras bästa back. Jag tror Jack Eichel kommer vara extremt revanschrug i Mark Stone, förhoppningsvis för Vegas del kommer han vara skadefri under hela säsongen. Jag tycker ändå de har tillräckliga komponenter för att kunna vara ett lag som i en svag Pacific division ska kunna vara ett topp 3 lag.
Men den är inte så svag längre.
Alltså, vad, ja, du tänker att det är väl Calgary emot, eller?
Calgary och Edmonton är ju bra.
Ja, men vi pratar om bristerna i Edmonton också. Alltså absolut, att de existerar fortfarande.
Det gör de. Och Kings är bra.
Ja, men det är väl fortfarande svagaste divisionen i NHL.
Det kanske är. Men den är jämn. Mm. För att, och så har du Vancouver som är liksom på vissa sätt motsatsen till Vegas. Vegas är ju ett gediget lag som har bredd. Men de saknar viss typ av spets. Och framförallt, det som gjorde att jag, den spetsen de saknar är på målvaktssidan. Och det var därför jag till slut landade och tar dem utanför. För att Robin Lehner kommer ju missa hela säsongen.
Jo.
Och nu sitter vi och tittar på Aiden Hill och sen på Ransbro och
det är det som gör mig osäker också. Ja.
Och jag känner här att det är liksom, ja, nej, jag vet inte. Som du sa, vi är inne på det. Det konstig känsla runt draget. Mycket hänger på Eichel. Mark Stones rygg har varit sylt. Alltså han måste vara...
Alltså, jag köper det argument till 100%. Men om jag ska kasta in ytterligare ett argument i den här situationen då. Bruce Cassidy.
Ja.
Alltså med tanke på det han gjorde för Boston. Jag vet hur mycket du gillar honom också. Det är ju en av de skickligaste tränarna i NHL. Nu skulle han kunna få ordning på det där.
Absolut. Alltså vi ska säga så här. Vi kan ju vända på det och säga. Jag skulle kunna sitta här och argumentera för att de ska vinna divisionen. Som du sa, de har en av ligans bästa coacher. De har en gedigen backsida, en gedigen forwardsida som frontas av en potentiell topp 5 forward i hela ligan. Som kommer att vara väldigt revanschugen. Så att det går absolut att argumentera för det. Och jag vet inte. Någonstans var det... Jag vill ha in Vancouver. Jag kommer inte ha 5 lag från Pacific. Så då måste jag peta någon. Och då petar jag Vegas och jag landar i ett så här, det känns lite konstigt runt laget.
Ja, nej, men jag förstår det till 100% Jonte. Men du har dem, inte slutspel, jag har dem. Och MVP:n här, det är Jack Eichel. Alltså efter allt turbulens med nacken där och traden från Buffalo och allt vad det var under fjolårssäsongen, så tror jag att han är redo att studsa tillbaka. Och alltså det är ju en topp 10 forward i ligan i sina bästa stunder, och jag tror att han kommer vilja visa det nu också. Alltså verkar ju vara en enorm tävlings... Alltså han verkar en enorm tävlingsskalle. Alltså ja, det var ju bara att se alla presskonferenser och intervjuer han gjorde efter varenda säsong med Buffalo när de missade slutspel. Hur alltså uppenbart frustrerad han var över att inte få spela slutspel med dem.
Mm.
Så att jag... Ja, men jag ser Eichel kunna ha en 100 poäng säsong och leda Vegas till slutspel. Det ser jag i spåkulan här.
Ja, jag tänker inte säga emot Eichel som MVP. Jag tror han kommer vara grym.
Spelaren som eventuellt tradas då? Alltså jag... Nolan Patrick, alltså den tidigare stortalangen, född 98. Va? Är han på väg att myggas av i ett NHL-sammanhang? Om en spelare kan myggas av, det är väl experter i tv som gör sig.
No, jag...
Det är inte lite sista chansen för honom.
Han har haft så sjukt mycket skadebekymmer. Det känns som att han fortfarande inte har fått visa vad han kan göra när han är frisk.
Nej.
Jag tror inte att det är sista chansen, han är bara 23. Han kom. Det finns ett par kontrakt. Det finns alltid ett Arizona-kontrakt kvar. Men jag det är där. När du är där, då kan du börja fundera.
Men jag ser ju, alltså forwardsidan var ganska bred som du har varit inne på, och jag funderar på vad han ska få plats helt enkelt, och att man kanske skeppar honom in i deadline för att man känner att ja, men vi kan avspara den kvaliteten och sen satsa på en annan spelare som vi behöver mer.
Alltså, ja, men det är inte en dum gissning. Ja. Det är en bra kandidat.
Och det jag undrar där, när vi ändå är inne på trade-stack, det är om nu när Lehner inte kan spela, tror hon kommer gå ganska hårt för en målvakt innan deadline. Om de känner att okej, vi har ju faktiskt slutspelet i sikte här och vi kan ta oss dit. Att de försöker hitta någon som kan stärka upp för resten av säsongen.
De kommer nog kolla. Alltså, jag tror att de är okej med att gå in med de här tre, för man vet hur det är med målvakter. Folk kan bli heta till höger och vänster. Jag tycker inte att det är en dum tanke att gå in med tre frågetecken och ge dem några veckor och se om någon tar tag i det. Och funkar inte det, så får man gå efter det. Så att, ja. Ju mer vi pratar om det, ju mer... Det här ska ju vara ett slutspelslag. Ja, då tar vi ett lag som absolut inte kommer att vara i slutspel, tror jag. Och det tänker jag säga nu. Jag vet att du inte gillar spoiler, men det tror jag alla fattar. Och det är ja. Seattle Kraken.
Jag har dem i slutspel. Jag tror starkt på Kraken den här säsongen.
Ja, jag vet inte. Det här är, de bygger för framtiden kan man ju säga. De har valt en långsiktig väg, samtidigt som de har ändå signat upp några spelare och liksom vill de dråtankar ju inte.
Alltså, visste du någonting om André Burakovskis framtid? Alltså med tanke på din spaning i det sista avsnittet av NHL Puls förra säsongen. Då sa du, undra om det inte är läge för André, eftersom att du använder förnamn för alla svenskar, att testa marknaden, skriva ett kontrakt värt drygt 5 miljoner i ett lag som typ Seattle där han kan få en offensiv roll. Det går några veckor, helt plötsligt så dyker det Burakovsky upp i Seattle. På ett kontrakt som är värt 5,5 miljoner. Applåder, Jonta.
Ja, men tackar.
Kan du klippa in det, Simon, här?
Ja, men det där var en killgissning när jag är som bäst.
Okej. Men alltså för
Burakov... Nej, men alltså det fanns ju en rimlighet i det här då.
Jo, och han kommer väl vara i första andra kedjan och spela PP.
Ja, jag går rakt på det. Jag satt honom som MVP. Jag tror att
allvarligt.
Han... Ja, jag kan se André Burakovsky vinna interna poängligan.
Ja.
För att, eller så här. Jag vet inte om han egentligen är MVP, för jag kan tänka att en spelare som det finns en spelare som Jenny Gård kanske gör lite mindre poäng men tillför mer annat. Men jag tror att André kommer vara supersugen på att visa att han kan leverera. Han är 27, han är en bra ålder liksom. Han kommer för första gången i sin karriär att vara ett fokus i offensiven. Det ska bli kul att se vad han kan göra. Jag tror att han kan göra bra saker.
En sak som jag gillar ändå med Seattle när man tittar på deras lagdelar, det är ju framtidsutsikten för de två förmodade toppcentrarna med Matty Beniers och Shane Wright som de fick här i draften, lite förvånande. Alltså en 0-2, 0-4 som har gått 2 och 4 i draften. Alltså där finns det ju verkligen någonting att bygga på.
Ja, men verkligen. Alltså framtiden kan ju absolut vara ljus, och de har ju så pass starkt stöd där, att de kan kosta på sig en säsong till, tror jag, där de inte riktigt går för det. Och det kommer vara den här säsongen. Men ja, det finns någonting att bygga på, såklart, de där två. Och det kommer förmodligen bli ett högt draftval till och lite mer utfyllnadstalanger.
Och då är frågan, kommer de försöka trada någon lite viktigare pusselbit för att kunna få ytterligare ett draftval eller talang, tror du?
Jag kan ju se, om vi pratar om den typen av spelare som kan tradas fast de inte är UFA'd. Jordan Eberle för 5,5, ett år kvar efter den här säsongen. Väljer man att behålla lite lön för honom, så tror jag han kan vara attraktiv. Samma med en spelare som Jenny Gord, skulle jag titta på vad man kan få för. Strax över 5, 2 år till efter den här, han är 30. Han har fortfarande ett gott anseende. Han skulle jag titta på att trada om jag var Ron Francis. Brandon Tanev kan ju falla in i samma fack. Han är billig, 3,5, 2 år kvar, också 30. Alltså, det finns mycket de kan göra här utöver att försöka flippa.
Men Jenny Gord har väl den här Tampa-faktorn också. Alltså att han var med och vann 2 gånger, som gör att många kandidater som kanske kommer att vara långt fram i racet den här säsongen tittar på honom och bara, oh, det där är någonting för vår tredje kedja.
Precis. Med det sagt, den spelare jag satt som någon som kommer att avsluta annars lag är Jonas Donskoj. Han har utgående kontrakt. Han har en liten X-faktor. Kan gå in i en tredje kedja, en utmanare, och vara en sån som någon gång var tredje, fjärde match plixtrar till när det behövs.
Ja, har de inte slutspel?
Nej. Sista laget då här i Pacific blir San Jose Sharks.
Helrenovering på ledarsidan.
Ja, Mike Greer har ju kommit in och tagit över som GM, och än så länge kan man säga fått väldigt han är i smekmånaden. Men liksom valt en tydlig linje, tycker jag. Dels att han gav alla veteraner möjligheten att flytta, för att han vill ha dem som vill vara där. Tycker också att han har valt med sina breddvärvningar, och även vilka han har valt att inte behålla, verkligen satsat på liksom karaktärs, alltså så här.
Men är det inte work and grit killar över alla led?
Exakt, det är den grejen han vill ha nu. Och det, jag respekterar det på det sättet att jag tror han förstår vars laget är. Alltså, de kommer inte att vara en utmanare nu, och han måste tänka lite för framtiden, och han vill skapa en atmosfär här som är den rätta. Att även om man är ett förlorande lag, så ska det vara ett hårt jobbande lag, det ska vara en stolthet och sådär. Så att,
sommarens stora grej här är ju att Brent Burns inte längre är kvar i organisationen, utan att han är skeppat till Carolina.
Precis, och som sagt, det som sägs är att han har gått till alla de här veteranerna, till Couture, Burns, Carlson, sagt att vill bli traded, Burns och jag. Och fick komma till en utmanare i Carolina där han god chans att få vinna Stanley Cup.
Ja, men alltså, hur ser du på det då? Att man, ja, men skeppar den, alltså nu vill han ju bli tradad, men för den befintliga backsidan här, jag tänker på till exempel en sån som Erik Karlsson. Alltså större ansvar kommer ju falla på honom nu.
Det är bara bra. Alltså Erik ska vara nummer ett, tveklöst. Jag tror att du kommer få ut mer av Erik Karlsson. Och om du känner att du vill trade Erik Karlsson under Mike Greer, så kommer ju det här att ge en möjlighet att exponera honom på ett annat sätt. Men jag tyckte det var rätt beslut. Och där de är som lag, liksom, de måste titta mot framtiden. Jag förstår det.
Jonathan Dahlén då? Årets rookie 21-22 fick inte vara kvar i Sharks. Tycker du rätt väg att gå för dem?
Ja, men Dahlén passar väl inte in i den här grit-grejen som de ville bygga med den typen av spelare som får de minuterna. Det är min gissning till varför han... Alltså Dahlén är ju väldigt skillad uppenbarligen. Kanske inte väldigt skillad på NHL-nivå, men skillad i det att han kan chippa in sina mål och poäng.
Men hamnar lite i klämmen då? Alltså med tanke på GM-bytet där och att de skiftade tränare också.
Och sådär. Och
utgående avtal.
Ja, och där väljer de att gå med en spelare som Oskar Lindblom, som är kanske mer känd som en mer gnuggande typ av spelare som också kan göra sina poäng.
För det kan man väl säga att det är ett rakt byte. Alltså man ser till...
Oskar Lindblom kommer att få många av de minuterna som Jonathan Dahlén fick i fjol.
Ja, intressant.
Och ska bli väldigt kul att se honom i den miljön.
Ja, men och lite PF-tid alltså, och kanske en tredje kedja för honom då. Eller kommer han vara högt upp med
jag tror han kommer att studsa lite upp och ner. mellan topp tre kedjorna. Han kan säkert spela några matcher i första kedjan och de testar dem där. De testar med Couture, testar dem med Hertel.
Och men alltså egentligen, ja men du sa ju det, men Dahlén hade ju den rollen fram till typ slutet av januari. Sen var han i fjärde kedjan.
Och Oskar Lindblom skrev att han har väl haft ett framförallt innan han blev sjuk då var han ju ett rykte om som var en väldigt bra liksom speldrivare. Göra många av de små sakerna rätt. Och där kan ju han ha det värdet att hittar han det spelet så har han ju en positiv effekt även då matcher han inte gör poäng.
MVP:n?
Lauren Couture.
Mm-hmm.
Jag...
Inte Erik?
Nej, men Erik är där också. Jag tror att Erik kommer ha en bra säsong. För det här är rent spekulativt. Men man ska komma ihåg en sak här. Vi vet att Burns sa ja till traden. Vi vet inte vad Erik sa.
Svårare att kontakta och trade också.
Mycket svårare att trade. 5 år kvar, 11,5. Som sagt, rent spekulativt. Men han kan ha sagt ja. Greer kan ha liksom insett att det går inte. Vi måste ge upp. Det, liksom, vi hittar inte en bra kandidat här. Och då går det inte ut och säga, jo, Erik sa också det, men vi kunde inte trade honom. Så återigen, rent spekulativt. Men jag tror att Erik kommer en bra säsong. Han kommer att växa med det större ansvaret när Burns är borta. Bygga vidare på det bra spelet i fjol. Och också inse att så här, men vill jag, hur den är, han vill vinna en Stanley Cup innan det är över. Och gör han det i ett ombyggande Sharks, ja, då måste han se till att han håller några år till. Och vill han göra det i ett annat lag, ja, då måste han spela så pass bra att han blir attraktiv för att tradas. Och det kommer inte hända i år och kanske inte nästa år, utan det kanske är när det är 3 år kvar av kontraktet. Då kan du börja titta på det. Löntaget har gått upp. Det är inte lika mycket term. Man vet att okej, han är 32-33 nu och levererar fortfarande. Han kanske håller till 35-36. Men Couture, jag tror att han har en bra säsong i sig. Han har den här jävla namnet. Jag tror att han vill liksom, okej, det är ny ledning, ny coach. Som inte har nämnt här, Dave Quinn. Det signalerar ju också vart Greer ser att de är.
BM-coach för USA, skulle jag säga.
Ja, Quinn ses väl som en utbildande coach, det ryktet han har.
Det var därför Rangers plockade om en gång i tiden också.
Exakt, och känslan är väl att det kanske är lite samma här. Så att, bara för att knyta an till att vara inne på förut med varsin mästlåg. Men jag tror att Couture har en bra säsong i sig och att han är lite förbannad. Men samtidigt också vill visa för Greer att det här, ja, ska vara en del av lösningen.
Alltså, när jag tittar på forwards här så undrar om inte en kille som Kevin LeBanc skulle kunna vara en spelare som Mike Greer väljer att skeppa. Alltså att han inte passar in i modellen.
Ja, men det tror jag. Han har varit lite för ojämn och så vidare. Så att,
ganska skillad men inte så bra defensivt. Mm. Alltså det gillar väl inte Greer heller.
Nej, det är bra kandidat.
Är det han du har där?
Nej, jag har Nick Bonino.
Ah, okej.
Okay. Veteran som har vunnit Stanley Cup. Kan liksom spela defensiva minuter. Han är billig. Han är på 2 miljoner nu. Du kan behålla det. Jag ser inga problem att få in löntaket. Karaktärs, alltså gott anseende. Bodino känns som en typisk breddvärvning för ett slutbeslag.
Och Sharks är inte slutbeslag i min bok. Vad säger du?
Nej.
Där hade vi Pacific Division och jag sa ju inledningsvis av det här avsnittet att vi skulle avklara både Pacific och Central, alltså hela västsidan, och sen ska vi ta öst i nästa avsnitt. Men vi har kastat om. Vi kommer göra så här, vi kör 4 avsnitt inför säsongen, eller 5 faktiskt om man räknar in de vad som vi ska presentera här om några veckor. Så det blir 1 avsnitt per division. 1 för Pacific, 1 Central, 1 Metropolitan, bra uttal där, och 1 för Atlantic. Så ser det ut. Det här var Pacific och nu är vi väl varma i kläderna, va?
Ska vi redovisa slutspel då?
Ja, men det kan vi göra för att vara extra tydliga. Jag har i slutspel för Pacific-lagen Calgary, Edmonton, Vegas och Kings.
Och jag har Calgary, Edmonton, Kings och Vancouver.
Ja, så att 3 lag...
Vem blir sist då?
Jag har Kings på wildcard-plats. Där.
Okay. Men jag, alltså, nej, alltså vem blir sist
i divisionen? Jaha, ja. Du tänker så. Jag undrar om inte... Jag säger Sharks där.
Och så är jag Seattle.
Ja, det var de 2 jag stod och vacklade med dem. Nej men varm kläder, nu är vi igång Jonta. Kul. NHL Puls säsongen 22-23 inledd.
Det där vill jag just refilla. Okej, jag
lika kortfattat som
ja, vi kör eftersom att det här inte har planerat så bra så blir det inget quiz nu.
Nej.
Förlåt.
Det kommer längre fram. Så fortsätt med oss här. Vi smattrar ut avsnitt 5 stycken innan den här säsongen drar igång i mitten av oktober. Tack för nu. Hej,
hej.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.